När elektriska lamporna kom så var det nog en otrolig skillnad. Det är lite som att gå från de gamla uppringda modemen man hade på 90-talet till fiberanslutning.
Sverige var väldigt tidigt ute med elektrifiering, mycket tidigare än många andra industrialiserade länder.
De som inte bodde i byn, de var intresserade. Det har ju varit mycket historier på att de gick och kollade på kvällarna och de såg lyset här i Stockholm.
Ja, när elektriciteten först kommer till Sverige är lite grann en definitionsfråga. Men elektrifieringen av vårt land kan man nog säga börjar på allvar i Korsnäs i utkanten av Falun. För en mörk dag 1876 så tänds en stark lampa på Näs sågverk, en så kallad båglampa, där en stark ljusbåge bildas så att säga i tomma luften mellan två elektroder. Strömmen kommer från en dynamo som drivs av sågverkets ångmaskin. Och kanske lite överraskande för oss idag så är det överhuvudtaget ofta utanför storstäderna som kablar först dras och lampor i vårt land börjar tändas med hjälp av den nya magin. Det här är Vetenskapsradion på djupet i Sveriges Radios P1 där vi berättar om den svenska elhistoriens barndom. Och det gör vi för att få ett perspektiv bakåt när Sverige nu står inför utmaningen att få tillräckligt med el till hanterbara priser i hela landet idag. Och att öka produktionen dramatiskt i en nära framtid. Framförallt för att klara klimatmålen. Jag heter Mats Karlsson Lennart. Det är år 1876 och Edvard Griegs Peer Gynt spelas för första gången. Alexander Graham Bell har just tagit patent på något som kallas telefon. Zoo-hövdingarna Sitting Bull och Crazy Horse besegrar general Custer vid Little Big Horn. Och i Sverige håller det nya metersystemet på att införas. Och i Korsnäs utanför Falun så kan alltså arbetarna vid sågverket, tack vare två båglampor som importerats från Paris, nu sortera timmer även i mörker. Det har man försökt göra tidigare också, men då är det betydligt svagare skenet av gasolje och fotogenlampor, som också är en nymodighet som kommit till Sverige från USA bara några år tidigare. Men det starka skenet från de elektriska båglamporna är någonting helt annat. Det är också billigare att lysa med el än med gas och fotogen. Och ungefär samtidigt som Näs sågverk vid Dalälven får elektriskt ljus, så får också Marma sågverk i Hälsingland det år 1876. Sen går utvecklingen fort och elektriska lampor dyker upp lite här och där. 1884 öppnas till exempel ett elverk på Kyrkogatan i centrala Göteborg som förser butiker och restauranger med ström till lyse. Glödlampan har nu börjat göra sitt intåg även i Sverige. Precis som i Näs sågverk så är det i Göteborg ångmaskiner som genererar strömmen genom en dynamo. Men ett huvudproblem är överföringen av el från kraftkällan. Man kan helt enkelt inte ha för långa sladdar, för då börjar lamporna blinka eller fladdra. Men nu ska vi ut på vägarna i dagens Sverige för att se vilka spår som finns kvar av den tidiga elektrifieringen av vårt land. Och vi börjar i södra Dalarna med Tommy Hjort från Västerbergslagens ingenjörsklubb.
Det här är platsen för Nyhammars kraftstation. Och du ser stilen på huset är ju då tidigt 1900-tal med tegel och de där fogarna.
Ja. En vacker byggnad.
Ja.
Ja, en stilig byggnad och elhistoriskt intressant. För Nyhammars bruk är en av de platser i Sverige där man allra först både försökte sig på att använda el till annat än lyse och där man lyckades överföra elkraft på en lite längre sträcka. Ja, och Tommy Hjort går in i den gamla vattenkraftstationen som är igång och brummar rejält än idag.
Ja, det ser fortfarande rätt bra ut här. Vi kan gå ut.
Här i Nyhammar, där byggde då man ett antal likströmsmaskiner. Vi vet då om att det fanns åtminstone 14. Och 1888-89 så byggde man en liten kraftöverföring från det här åsystemet som nu går in i Nyhammars kraftstation där turbinen fanns.
Ja, en likströmsmaskin är alltså en elmotor helt enkelt. Och den person som vid Nyhammar ville ta elen vidare från att bara lysa till att även driva någonting hette J.G. Darrell och var verkmästare vid bruket. En uppfinnare skulle man också kunna säga. Nyhammars bruk hade en gruva vid Illmyra som låg i skogen en bit bort från själva bruket som låg vid forsarna i ån. Man behövde kraft för att pumpa upp vatten ur gruvan och Darrell lät bygga Sveriges första kraftledning, berättar Tommy Hjort.
Som användes för motorkraft. En luftlinje med kopparledare ifrån den här kraftstationen i Nyhammars bruk och så till Illmyra gruva. 1,3 kilometer, men alltså, i och med att man inte kan transformera likström så då kunde man bara ha korta överföringar. Den längsta överföringen med de här maskinerna, likströmsmaskinerna som gjordes i Nyhammars bruk ska visst ha funnits uppe i trakten av Sågmyra och där var kraftöverföringen 8 kilometer lång.
Ja, och den historiskt intresserade elingenjören Tommy Hjort åker vidare söderut från Nyhammar. Vi passerar Ludvika, en stad som legat så att säga i den elektriska framkanten i Sverige nästan lika länge som elen funnits i vårt land. I Ludvika forskar och utvecklar man idag bland annat om hur likström och likströmskablar ska användas i framtiden. Inte minst att få i land all elektricitet som kommer att produceras av de kommande väldiga vindkraftparkerna till havs på olika håll i världen. För det passar nämligen likström jättebra. Men för 130 år sedan innebar det faktum att det då bara fanns likström väldiga begränsningar eftersom det på den tiden inte gick att transportera likström några längre sträckor. Spänningsfallen blev helt enkelt för stora. Så elektrifieringen av industrin tog inte riktigt fart förrän då växelströmmen kom till Sverige. Det var den excentriske serbisk-amerikanske forskaren Nikola Tesla som i slutet av 1800-talet utvecklade inte minst transformatorn. För vitsen med växelström är att den kan omvandlas mellan höga spänningar när den ska ledas långa sträckor och låga spänningar när strömmen sen ska användas till olika saker. Transformering alltså. I vårt land så var det en uppfinnare vid namn Jonas Wenström som i hög grad bidrog till att Sverige så tidigt kunde elektrifieras. Wenström jobbade först med att utveckla en glödlampa. Men en amerikan som hette Edison han före med sitt patent och Wenström uppfann istället andra elektriska saker som generatorer till exempel. Och framförallt utvecklade Wenström det revolutionerande trefassystemet för växelström vilket i korthet gjorde det möjligt att driva roterande maskiner, alltså allt från stora svarvar till tvättmaskiner även med växelström. Den första trefasöverföringen stod klar söder om Ludvika år 1893. Ja, och Tommy Hjort kommer fram till en ganska oansenlig äldre byggnad som ser ut som en vanlig gammal verkstad om det inte hade varit för att ett enormt rör går in i huset. Ett rör som kommer från backarna ovanför med vatten som ska göra el.
Ja, Tommy, var är vi nu någonstans då?
Nu är vi vid Hällsjöns kraftstation, stationen som var genererande enhet i den första trefasöverföringen i Sverige i en kraftledning ungefär 11-12 kilometer bort till Grängesbergs gruvor där det användes då till pumpmotorer framförallt och även då till uppfodringsverk för malmen från lägre distans. Men sen hade man också kraften till belysning för man körde ju dygnet runt.
Men vi är via Hällsjön här i sydligaste eller sydvästra Dalarna i alla fall. Ja. Och det här är ju då en elhistorisk plats kan man säga i Sverige.
Ja, det fanns trefasöverföringar på vissa andra ställen också, men det här var den som liksom visade sig fungera riktigt bra.
Det var den 18 december 1893 som kraftledningen Hällsjön-Grängesberg invigdes. Men uppfinnaren själv, Jonas Wenström, fanns inte med. Han var sjuklig under större delen av sitt liv och han dog i Västerås bara 4 dagar efter invigningen i Hällsjön. Jonas Wenström blev bara 38 år gammal. Ekonomhistorikern Kerstin Enflo vid Lunds universitet säger att just Jonas Wenström hade stor betydelse för att Sverige blev ett så framgångsrikt industriland.
Jonas Wenström blev en otroligt drivande person. En av de som verkligen tidigt tog patent på ett system för att alstra elektricitet och sen så föra över den, öka spänningen genom de här transformatorerna till högspänningsel. Och sen så med hjälp av det kunde då föra elen långa sträckor och sen ta ner den med en transformator och en motor där den behövde användas. Och kring det byggdes företaget ASEA upp, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. Och det här blev ju ett drivande företag i svensk elektrifiering. Och sen så elektrifieringen gjorde att Sverige gick från att vara ett sånt här efterblivet råvaruexporterande land i Europas periferi till att bli en ledande industrination.
Jag åker vidare på min elhistoriska resa genom Sverige och hamnar vid Dalälven, ett av de svenska vattendrag där man efter Jonas Wenströms och ASEAs lansering av trefasväxelström började bygga större vattenkraftverk. Det allra största låg i Näs utanför Avesta och invigdes 1898. Och den här gamla vattenkraftstationen, som alltså en gång var Sveriges största, den finns kvar här i Dalälven, en avlång tegelbyggnad med lite kyrkliknande fönster. Och är faktiskt numera museum, men tyvärr inte öppet för närvarande. Ja, kraftverket i Näs i Dalälven var alltså Sveriges största när det invigdes. Men på den tiden var det ingen som trodde att el verkligen kunde vara något som det skulle efterfrågas mer av i framtiden. Det berättar Bengt Söderqvist i Horndal, samhället i sydöstra Dalarna vars bruk lät bygga Näs kraftverk på 1890-talet.
Det var ju Horndals järnvägsaktiebolag då som byggde, och man var ju väldigt tidigt ute då. Man var lite för tidigt tror jag, för man hade problem att bli av med kraften. Det är ju, man tror inte att det är sant idag, men man kämpade och drog till sist då en separat ledning till Sandvikens järnverk. Och efter lite diskussioner fram och tillbaka så tecknade man 1903 just då ett historiskt dåligt avtal. Man skrev nämligen ett avtal på 50 år till fast pris. Så ända fram till 1953 då så hade Sandviken en del av sin energi då ifrån kraftstationen i Näs då till 1903 års pris.
Ja, förmånligt.
Ja.
Bengt Söderqvist, lokalhistoriskt kunnig Horndalsbo, hörde vi där om Horndals bruks historiskt dåliga avtal med Sandvikens järnverk i elens barndom. Från Dalälven åker jag vidare på små vägar genom sommarleende skogsbygder, genom Gästrikland och Hälsingland. Jag ser både solceller, höga vindkraftverk och många vattenkraftverk. Och faktum är att ganska många delar av den svenska landsbygden fick el tidigt. I Stocksbo i norra Hälsingland var det bonden och skogsägaren Anders Olsson som redan 1892, när han och en granne skulle bygga en såg i Stocksboån, även installerade en turbin så att de som bodde i byn skulle få elektriskt ljus. På platsen där det lilla kraftverket en gång stod så träffar jag Anders Olssons barnbarns barn, Staffan Olsson, och hans son, Jon Erik Botås. Stocksbo, den första byn i Sverige som fick el, står det när man åker in här i byn. Varför just Stocksbo?
Ja, dels så kan man ju se de som låg bakom, herrarna som var liksom initiativtagare till det här. De var ju teknikintresserade. Man var ajour med tiden, man visste vad som pågick. Och sen i och med de skogsaffärer som man gjorde så fanns det också kapitalet. Och när möjligheten öppnade sig så då tänkte man, fasen, det är klart vi ska ha el. Liksom.
För idag förväntar man sig kanske inte att det här skulle ha hänt i det inre av Hälsingland då. Men det gjorde det ju.
Ja, det gjorde ju det. Men samtidigt så behovet fanns ju väldigt tydligt. Om man tänker, alternativet var ju, om man hade tur, fotogen och gaslampor. Men för de allra flesta var det väl snarare små lysstickor, så brinnande träpinnar som man hade som belysning när man gjorde saker. Så suget var stort efter att få tillgång till nymodigheterna. Liksom.
Staffan, vad betydde det här att man fick el här i byn så tidigt? Vad använde man den till?
Alltså det var till lyse. Det var endast belysning första tiden. Alltså första 10 åren kanske. Men sen kom ju behovet för att kapa ved och tröskning hemma på gården och så.
Elektriska maskiner?
Ja, precis. Det gjorde det.
Och det här med att överföra kraften då ifrån turbinen till lyset då? Hur löste man det?
Det var inte så lätt. Det var ju gårdar som låg på andra sidan byn. Så att det blev ju spänningsfall. Så att då fick de skaffa en större general, alltså 220 volt. Det var 130 volt den först. Och det gick ju inte så bra. Så de måste ju skaffa en som var på 220 volt. Det var 1902. Men då hade de en motor som var på 130 volt. Den gick bra på 220 volt där borta på andra sidan byn.
Det var lite tur.
Att ja, det var nog det.
I elektricitetens barndom i Sverige och i Hälsingland?
Ja, det kan man säga.
Men var det här någonting, tror du, som engagerade hela byn?
Det gjorde det alldeles säkert. Och speciellt de som inte bodde i byn, de var intresserade. Det har ju varit mycket historier på att de gick och kollade på kvällarna och de såg lyset här i Stockholm. Så att
det var lite sensation
det
över det här i början.
Det var lite sensation, absolut. Det var det.
När elektriska lamporna kom så var det nog, alltså det måste ju ha varit en otrolig skillnad. Det är lite som att gå från de gamla uppringda modemen man hade på 90-talet till fiberanslutning.
Och det var alltså här då som den första kraftstationen stod?
Ja, precis. Inkorporerad i ett sågverk.
I övervåningen på en gammal kvarn vid den strida Stocksboån, ett biflöde till Ljusnan, visar Staffan Olsson och hans son Jon Erik gamla saker från när elen kom till Stocksbo på 1800-talet.
Här har vi ju en eller ett par stycken strömbrytare i trä som är då från... Vi har inget exakt år på det, men det är troligen runt alltså 1890-tal. Liksom tidigare. De övergick ju ganska snabbt till bakelit och porslin när de förstod att träströmbrytare kanske inte är en jättebra idé.
Nej. liksom, Nej.
Ur brandsäkerhetsperspektiv. Liksom. Mm.
Just det. Ja, vad kul att ni har kunnat ta tillvara en del av arvet när det gäller då elektrifieringen här av Stocksbo.
Och när vi sen kommer ut i nutidens Stocksbo igen med sin brusande å, ja då säger Jon-Erik Botås att han tycker att vi idag borde kunna hämta en hel del inspiration ur det som hans farmors morfar och de andra på hans tid åstadkom.
Man slås på ett sätt av hur på ett sätt lika saker och ting är. Jag menar, det är andra teknikskiften idag, men vi står ju inför liknande skiften idag liksom, både vad gäller liksom IT och nya kraftslag och liksom allt möjligt. Så att på något sätt så finns ju frågorna väldigt liknande idag, och man kan ju också, jag tycker man personligen kan blicka tillbaka och liksom få lite inspiration i att så här, ja men om de kunde ta sig an ett sånt här företag då, liksom med de förutsättningarna och liksom den tekniken, så ska man inte tveka så mycket idag heller på att haka på nya trender och dylikt.
Ja, sist i Vetenskapsradion på djupet idag så hörde vi Jon-Erik Botås, finsnickare och civilingenjör med mera i Stocksbo i Hälsingland. Den första byn i Sverige som fick el, det var 1892. Och snart skulle resten av landet följa efter, och det berättar vi i de två andra delarna i den här elhistoriska serien. Program som har fokus på den storskaliga uppbyggnaden av vattenkraften och sen kärnkraften. Ni har hört Vetenskapsradion på djupet. Producent var Björn Gunnér och jag heter Mats Karlsson Lennart.